Men om vi lever på Guds vis då, då mognar hans gåvor i våra liv som frukter på träden, som kärlek till andra, glädje över livet, frid och trygghet. Då utvecklar vi tålamod med varandra, medkänsla med varandra och en övertygelse om att det finns något heligt innerst inne i allt och alla. Då får vi allt svårare att svika varandra och allt lättare att trofast stå för vårt ord. Allt mindre behov av att hävda oss själva. Allt större förmåga att samla och styra vår kraft på ett klokt sätt. Lagiskhet leder aldrig dit. Det bara hindrar. De som tillhör Kristus har låtit korsfästa och utrota ur sig själva allt som hör ihop med att till varje pris driva igenom sin egen vilja och att tanklöst köpa allt som folk tycker att man måste ha, göra och uppleva. Har vi valt ett sånt liv, andens liv, måste vi se till att det blir mer än bara tankar eller en känsla. Att det präglar hela vår livsföring. Det betyder att vi inte får jämföra oss med varandra som den ena vore bättre och den andra sämre. Vi har mer givande saker att göra med våra liv. Var och en av oss är unik. Vi kan väl hålla med om att 2022 var ett lite väl speciellt år. Självklart så var det olika för alla av oss, men det vi har gemensamt är att pandemi och restriktioner, ja, pandemin har vi fortfarande, men restriktionerna, de hann knappt sluta innan Ryssland invaderade Ukraina. Och sen har vi sett skenande elpriser, vi har sett inflation, vi har sett oro för ekonomi. 2022 var ett speciellt år. Och om man ska vara pessimistisk, vilket egentligen inte riktigt min läggning, men det ser ju inte så där fantastiskt ljust ut 2023 om vi tittar. Och samtidigt, Herre Jesus Kristus, förbarma dig över oss. Den här urgamla bönen som jag periodvis känner är det som bär och som jag orkar be. Herre Jesus Kristus, förbarma dig. Orden räcker liksom inte till. Vi har inte kunskap, vi har inte allt vi behöver. Risken att modlöshet och maktlöshet förlamar oss, den är ganska uppenbar. I Bifrostkyrkan under pandemin så hade vi en bön som vi kom tillbaka till ganska ofta. Herre, visa oss din väg och gör oss villiga att vandra den. Det är fortfarande en viktig bön. Men jag tänker, risken med den bönen är att det blir någonting passivt. Vi sitter där och väntar på att Gud ska peka med hela handen och få oss att vara villiga att springa iväg åt det hållet. Jag tänker att det kanske inte är läge längre att sitta passiv. Det kanske är någonting annat. Gud kanske har visat oss vägen fast vi har suttit på våra stolar och inte sett den. Jag vet inte. Vi får fortsätta och be den bönen. Men i veckan här så läste jag en rubrik som Elisabeth Sandlund tillskrivs. Under nästa år behöver vi fokusera på andens frukter. Under nästa år behöver vi fokusera på andens frukter. Om ni som är lite bevandrade och har läst Galatierbrevet förut, Vi känner till de här, den här frukten. Kärlek, frid, glädje, tålamod och alltihop det här. Och om man tittar sig runt om, tänk om andens frukt fick genombrott och fick synas. Inte minst kanske hos Putin och i Ukraina, men i våra förorter, våra områden runt omkring oss. Tänk om det här skulle få genomslag. Andens frukt. Det skulle bli ganska häftigt, tror jag. Andens frukt, det är inte frukter. Det är som en vindruvsklase. Man köper vindruvor, men det är många små druvor på den. Och själva klasen, det är kärleken. Det är grunden. Och kärleken är utgivande. Och när kärleken får fylla oss, då kommer glädje. Och det är en glädje som lutar sig mot nåden. Det är inte massa yttre förutsättningar som krävs, utan det är Guds nåd som är grunden. Och när den här utgivande kärleken får fylla oss, då kommer friden. Den här friden som ger stillhet, harmoni och vila. Att inte jaga, jäkta. Det här är liksom det som berör vår insida, kan man säga. Sen finns det en grupp på tre som handlar mera om, som är knutna till hur vi är mot varandra. Herre, ge mig tålamod men fort. Hur många av oss har inte bett den bönen? Det händer väl nu och då. Och det handlar ju om tålamod, överseende med egna och andras brister. Och kanske också kärlek till oss själva och till varandra, helt enkelt. Att vara tålmodiga mot oss själva. Och vänlighet, och då handlar det inte om den här allmänna trevligheten, utan en vänlighet som faktiskt ser andras behov. Ser den andra. Och som faktiskt inte bara ser, utan som svarar upp mot den andres behov. Och nära besläktat med vänlighet är godheten. Och den genererar generositet mot andra. Ni hör vilket härligt samhälle vi skulle kunna få om andens frukt kunde få genomsyra. Det skulle bli ganska gott. Och så kommer de här sista tre. Trofasthet. Det är väl inte det som är det populäraste nu för tiden, kanske alltid. Utan man håller ut så länge man tycker det är kul. Inte så länge man ska och behöver. Det är liksom trofasthet, är en tillit och en tro på den människa man möter. Det är ingen godtrogenhet. Utan eftersom vi nu pratar om andens gåvor, så får vi lita på att vi blir ledda och att vi kan möta andra som Jesus mötte andra. Och Jesus, han berättade i sitt avskedstal, han berättade för lärjungarna att: hej vänner, jag kommer att lämna er, men ni kommer att få hjälp. Ni kommer att få anden till hjälp. Anden kommer att vara med er. Och den behöver ni för att klara era liv. Och om anden får leda och råda, då kommer också den här mildheten som är balanserad och fri från hämndlystnad och bitterhet. Och sen har vi den sista komponenten i den här fruktsalladen. Och den kan man ju behöva träna på. Självbehärskning. Förmåga att inte på en gång svara på alla yttre impulser, utan faktiskt stanna upp och reflektera innan jag agerar. Jag tror inte andens frukt är tänkt som ett smörgåsbord. Att man kan välja ut att ja, men nu ska jag träna på trofasthet, eller nu ska jag bli riktigt mild och god. Det är mer som en sån här, ni vet, fruktcocktail. Ibland hade man de här burkarna man kunde öppna och så vände man upp och ner och sen kom det massa frukter i skeden. Då kommer det lite av varje frukt. För alla frukter hör liksom ihop. Paulus, han säger, om vi lever Guds rika liv genom anden, borde vi också följa, eller man kan också läsa ut synkroniserad, vara synkroniserade med anden. Och konsekvensen blir att vi slutar jaga ära och berömmelse, inte tävla mot varandra, inte vara avundsjuka på varandra, varken i församlingen eller mellan församlingar. För anden fogar samman. Och då tänker jag, om det är så att andens frukt får större plats. Vi har första dagen på 2023. Vi funderar på ledarbrist. Ibland funderar vi på engagemang i och utanför församlingen. Vi pratar om bön, församlingens ekonomi och väldigt mycket annat. Om andens frukt från större plats, det var som jag sa förut, det skulle kunna bli ganska spännande. Det kanske är så att vi får ge avkall på våra bekvämlighetszoner. Den risken finns när anden är i farten. Men det kan vara ganska spännande. Andens frukt för ihop Kristi kropp. Hesekiel är lite drastisk i en profetia, eller han får en profetia. Det står så här: profetera och säg till dessa ben, förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud, jag ska fylla er med ande och ge er liv. Jag ska fästa senor på er, bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Visst kan det vara så att man tycker ibland att ja, men det är lite torrt och tråkigt och vi hittar väl något annat ställe och gör någonting annat. Men anden blåser vart den vill. Och om anden får blåsa vart den vill, tänk andens frukt. Vad spännande. Vad utmanande. För observera, det här är ingenting vi kan klara av på egen hand. Det är Gud som gör. Det vi behöver säga och göra det är: absolut Gud, jag vill att andens frukt ska utvecklas hos mig, och jag vill vara med på det äventyret i Guds rike. Ett nytt år, en ny riktning, skruva lite på riktningen, våga öppna upp lite, utmana bekvämligheten, inte för att jag måste, utan därför att anden lockar och drar. Herrens nåd tar aldrig slut. Ett nytt år, en ny morgon, en ny dag. Herrens nåd, vi ska läsa den texten alldeles snart. Herrens nåd kan också översättas att det inte är ute med oss. Eller rättare sagt, Guds omsorgsfulla kärlek. Herrens nåd kan också översättas Guds omsorgsfulla kärlek. Och vi kan också översätta att det inte är ute med oss. Det kan vi översätta med: vi är inte förbrukade. Hör ni? Vi är inte förbrukade. Tänk på ETA. Vi är inte förbrukade. Det är inte för sent. Titta på mig. Jag var 56 när jag varit färdig pastor. Det är aldrig för sent. Vi är inte förbrukade. Bäst före datum, det finns inte hos Gud. Det spelar ingen roll. Gud ser vår potential. Just därför att Guds kärlek och nåd är så överflödande och Guds trofasthet så oföränderlig. Därför får vi komma och vila hos Gud. Därför vågar jag öppna för Guds ande och be om andens frukt. För min skull, för församlingens skull, för Mundas skull och kanske också för världen som just nu inte är så där väldigt harmonisk. Vi ska tillsammans få läsa den här texten som är föreslagen från klagoviserna, Jeremia, som har tillskrivs den här texten. Men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Stor är din trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag. Därför hoppas jag på honom. Herren är god mot den som kommer till honom. Mot den som sätter sin lit till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren.